Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn, programmet som görs av syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Idag ska vi få lyssna på ett samtal som spelades in när vi hade live-möte på kansliet som ligger här i Stockholm. Och vi ska prata om barnfrihet. Och det här ingår i serien om barn och föräldraskap som vi har hört i tidigare program. Men då har vi ju haft vinkeln om att ha barn och ha en synnedsättning på något sätt. Men den här gången blir det alltså funderingar kring barnfrihet. Hur är det att inte ha barn? Vad ger det för typ av frihet? Och det ska vi prata om. Och de som ska prata om det är jag, Sofie Sundin, Isabelle Ulfsdotter och på länk Erik Bondesson.
Ja, hej och välkomna till Klarsyn. Det är jag, Isabelle Ulfsdotter, och bredvid mig sitter
Sofie Sundin.
Och med oss på distans idag har vi
Erik Bondesson i Vänersborg.
Och vi är ju inne i en serie om barnaskap och föräldraskap. Och vad säger ni, mina vänner? Har ni några barn?
Nej, jag har inga barn och har inte för avsikt att skaffa några heller.
Sofie?
Ja. Jag och min sambo har inte heller några barn.
Och inte jag heller. Och det är ganska ovanligt. Vi satt och pratade om det här tidigare i den här redaktionsgruppen som vi har. Att det är faktiskt bara en i redaktionen som har barn. Och ofta är förhållandet det motsatta, så att säga. Att man är väldigt ensam som barnfri. Vi kan ju börja med det här ordet barnfrihet. För mig är det ganska viktigt att definiera mig som barnfri och inte barnlös, i och med att det är något som jag faktiskt har valt. Hur ser ni, Sofie och Erik, på det här begreppet? Vi kan ju börja hos dig, Erik.
Jag tänker så här, att barnlöshet, det finns ju frivillig barnlöshet och ofrivillig barnlöshet. Men just det här barnfrihet, det hade jag inte tänkt på, just det ordet. Det kan man ju ha i olika aspekter. Kanske man säger att man är barnfri en helg, de som har barn, för att man låter mormor eller någon annan barnvakt ta hand om barnen. Så. Sen, ja, barnlöshet låter ju lite mer negativt så, men det är klart att det finns ju både frivillig och ofrivillig barnlöshet.
Vad säger du, Sofie? Är du barnlös eller barnfri?
Jag har faktiskt inte heller funderat så mycket över just det begreppet, men... Alltså barnlöshet är ju liksom någonting, då har du kanske inte riktigt valt själv att inte ha barn, så att säga. Och jag är inte, jag är öppen för att kanske skaffa barn någon gång i framtiden, men nu, just nu så är det inte så. Och jag tror inte heller att det kommer att bli så. Men man vet aldrig i framtiden vad som händer liksom, men... Nej, jag skulle nog hellre säga barnfri i så fall. Men man kan ju lägga in så många olika bitar i det där begreppet också. Det är som Erik säger, det här med barnfri någon helg eller om man har barn. Jag vet till exempel, min sambos brorsa har ju barn. Och det är ju ett ansvar med det också. Man får ju ta hela paketet liksom.
Ja, precis. För min del känner jag det nog verkligen som en frihet. Jag har inte heller så där stängt några dörrar, men det känns ganska otänkbart att skaffa barn, just för att jag värdesätter min frihet så högt.
Ja, det är klart att man får en frihet när man inte har barn. Jag menar, du behöver inte anpassa din tid efter någon annans, om du missförstår mig rätt, behov, så att säga. Mm. Ett litet barn har ju, ja men de har ju liksom, de måste ju... De har ju behov liksom, och då måste det gå före allt. Dina egna behov liksom, och det slipper man ju när man inte har barn liksom. Du kan ju göra saker på ett annat sätt. Jag menar, det är bara att ta min sambos brorsa som har barn. Jag menar, deras liv är begränsat på ett annat sätt. Barnets behov går ju först, och det är ju så, det är ju självklart.
Ja, precis. För det är ju så, du får ansvar för en annan människas liv och hälsa i någon mening. Och det Samtidigt som det är en otroligt häftig tanke så är det för mig en väldigt skrämmande tanke faktiskt.
Mm.
Hur tänker du, Erik, hur har dina tankar och ditt beslut sett ut i den här resan?
Nej, men jag tänker ju så här, jag har alltid varit singel och kommer väl att fortsätta vara det som det ser ut. Man vet ju aldrig vad som händer, men jag har inte för avsikt att skaffa några barn och inte min syster heller som också är synskadad. Hon kommer inte att skaffa barn, det är jag helt säker på. Så att, jag vet, mamma och pappa funderar ju lite på det här, men de har ju accepterat att de kommer inte att få några barnbarn och det är helt okej för att de är så glada att de har mig och Maria då, min syster.
Har de någon gång liksom tjatat till exempel på dig att ja, men ska du inte och är det inte dags och sådär?
Aldrig.
Vad skönt. Mm. Skönt att höra. Jag vet så många som har liksom fått det här tjatet. Bland annat min mamma när hon var bland oss så när jag sa att jag tror inte att jag kommer vilja ha barn så var hon ju liksom inne på det här att jaha, nej men ska jag aldrig få bli mormor då? Och att det liksom fanns något anklagande i det, att jag hindrade henne från att bli mormor.
Ja.
Jag tycker det blir väldigt problematiskt för att tänk om, för en liten stund var jag liksom på väg att falla för det. Att så här, ja men tänk min stackars mamma, tänk om jag hade skaffat barn där i någon veva liksom mot min faktiska vilja. Det blir väldigt tokigt.
Väldigt tokigt, för då gör du ju det mycket för att kanske din mamma vill att du ska göra det och inte så mycket för att du själv vill göra det.
Precis.
Och så ska det ju definitivt inte vara. Förlåt det skarpa uttrycket, men då kan det ju lika bra vara.
Mm, faktiskt.
Då är det ingen idé, för att jag menar, det är inte din mamma som ska ta hand om barnet, det är du.
Ja, precis.
Mm. Och då får man ju tänka igenom, okej, vad innebär det? Jo, det är ett väldigt, väldigt stort steg.
Mm.
Det är som du säger, eller som vi sa tidigare, du har ansvar för en annan liten människa tills att den personen fyller 18 år.
Mm, precis.
Med allt vad det innebär. Jag menar, jag tycker ju att jag menar, min sambos brorsas barn är helt fantastisk, liten kille, och liksom, jag älskar ju den lilla killen. Liksom, så att, det handlar ju inte om det, att inte tycka om barn, men det handlar ju om att ja, men ett ansvar och ett val att... Och det är tråkigt när, som du berättade, att du upplevde att din mamma tjatade väldigt mycket på dig.
Mm.
Och pressade att, men ska du inte göra det? Är det inte... Ja, sådär.
Mm.
Och jag har ju inte... Mina föräldrar tjatar inte heller på oss. Jag tror inte ens att de har tagit upp ämnet, så att säga.
Vad skönt.
Men du har syskonbarn, om jag inte minns fel, va?
Ja, precis. Min stora syster har ju också 3 stycken barn då.
Okej.
En liten kille på 4 och en liten flicka på 3 och ytterligare en liten kille då på 1 nästan.
Mm.
Så att, ja, så att man får sin beskärda del.
Exakt, det är det man får. Och jag tänker att då kan ju du ha energi och vara liksom världens bästa moster.
Förhoppningsvis.
Mm.
Men jag känner ju på något sätt att... Alltså, jag kan ju kanske inte riktigt springa runt i samma utsträckning som de andra. Jag är ju också synskadad, precis som du. Alltså, det kanske inte riktigt går i samma fart som någon annan. Men jag menar, barn, de kommer till mig förr eller senare, det har jag märkt. Om de vill leka eller kramas eller liksom om de vill visa sina leksaker eller ja, de kommer till mig ändå. Vad det är, det vet jag inte. Men barn känner ju om man tycker om dem eller inte.
Mm. Och jag tänkte också att vi skulle komma in på den här aspekten med att ha en synnedsättning. För en annan fördom som jag i alla fall har stött på några gånger i olika sammanhang när jag har sagt att nej, men jag har inte barn. Då är liksom nästa fråga att nej, men antingen att jag då skulle ha gjort det valet för att jag är rädd för att mina barn skulle få samma synfel som jag, eller att det då förutsätts på något sätt att jag inte skulle klara av att vara förälder.
Mm.
Och de här fördomarna vill jag slå lite hål på, för att de val jag gör, gör ju jag utifrån vem jag är och vilket liv jag lever.
Mm.
Och jag vet ju flera liksom, föräldrar med synnedsättning där det fungerar jättebra. Och sen vad gäller det här med ärftlighet, så dels min synnedsättning är inte ärftlig, vad jag vet. Så jag tror inte att den skulle ha gått i arv. Men även om den skulle ha gjort det, så ja, men fine, då hade mitt barn haft en förälder som har koll på hur det funkar, och det är väl inte det sämsta.
Det är världens bästa guide.
Ja, alltså. Visst. Hur tänker du kring det, Erik? Har ditt val påverkats av att du ser dåligt?
Det har jag faktiskt inte reflekterat över. Men jag lever ju själv och så. Det finns ju de som tar hand om barn helt själva också utan någon partner. Så. Men jag har så fullt upp med mig själv helt enkelt. Så att det får vara, känner jag.
Nej, men vi som är barnfria, vi har ju tid att ägna oss åt annat. Hur man än vrider och vänder på det, så är det ju så. Mm. Och då tänker jag, vad ägnar ni er barnfria tid åt som kanske inte hade varit möjligt om ni hade haft småbarn?
Ja, jag kan ju säga då att det som jag upplever, det är att jag har väldigt mycket tid. Ibland kanske lite för mycket tid att tänka, jag vet inte. Men det känns ändå gott att ha den här tiden och kunna ställa upp. För ibland känns det som att många har fullt upp. Men då till exempel om någon säger det att du Erik, vi behöver någon som kan spela i kyrkan redan nu på söndag. Att det är någon som har fått förhinder. Då skulle de kunna fråga mig, kanske ha rent av dagen innan, ifall det är så har jag tid.
Mm.
Även på kort varsel.
Mm. Mm. Precis. Sofie, hur ser det ut för dig?
Nej, men man har ju väldigt mycket tid. Ja, som sagt, ibland kanske lite för mycket. Och jag försöker ju hjälpa och stötta min sambos mamma nu då väldigt, väldigt, väldigt mycket. I och med att vi haft ett dödsfall i familjen och så. Så att där försöker jag hjälpa till och stötta upp så mycket jag bara kan. Och det kanske inte hade varit möjligt på samma sätt med ett litet barn också. Mm. För då måste man ju ägna liksom den största uppmärksamheten till den.
Mm.
Och nej, men det är det här med att liksom, ja, jag och min sambo får ju mycket tid med varandra på ett sätt som, vi får ju tid att göra saker som vi kanske inte hade kunnat göra. Och vi hade haft barn, till exempel.
Mm. Ja, precis. Det är intressant, för jag tänker på det här också, liksom begreppet med familj och sådär. För en del tänker ju sig att man inte har familj förrän man har barn. Och för min del så tänker jag att jag och min partner och våran hund, vi är ju en familj liksom.
Definitivt.
Ja, och det uppskattar jag också så mycket, den, precis som du säger Sofie, den här tiden som man får tillsammans och kunna liksom, ja men vi kan hitta på saker, vi kan åka spontant till Stockholm en helg om vi är sugna på det liksom.
Eller hur? Mm. Och man kan liksom gå ut och äta utan att behöva fixa barnvakt först. Eller, vi har ju två katter till exempel. Och jag brukar skoja om och säga att de är som mina barn. Men det är lite allvar i undertonen där.
Mm.
För att det känns ju så. De är ju allt för mig. Mm. De är ju precis som din hund. Liksom, kan jag tänka mig att den är ju dels ditt hjälpmedel. Men sen är det ju din hund också.
Precis.
Och det är visst hur man har inte ledarkatter. Men de är ju liksom, jag ägnar dem all tid.
Mm.
Alltså jag kelar med dem, jag pratar med dem, jag ger dem mat, jag ser till att de har sina grundbehov skötta liksom. Mm.
Och även så, om ni inte har egna barn så har ni ju möjligheten då att passa syskonbarnen.
Absolut.
Känner för det. Gör ni det ibland?
Min syster, hon bor ju utomlands så det blir lite svårt. Mm. Hon bor i Dubai så det blir lite knepigt att passa så. Men när hon är här i Sverige så tar jag ju mer än gärna, eller vi tar vi ju mer än gärna hand om dem om vi kan och får och sådär allting liksom och allt. Och vi har också sagt till min sambos brorsa att vi gärna tar hand om deras lilla kille om de behöver hjälp och så. Så det vi ställer absolut upp.
För min del, jag har väldigt, mina syskonbarn är ganska stora, eller väldigt stora. Jag är närmare dem i ålder än min bror för att jag är sladdis. Så det är väldigt stora åldersskillnader i familjen. Men jag kommer ihåg när mina syskonbarn kom till världen. Att, för då var ju jag men ganska ung tonåring. Liksom. Och att, då tyckte jag att det var jättehäftigt. Och att jag minns också att när deras andra barn kom. Att då kände jag mig så vuxen för att jag kunde gå liksom, ta upp henne ur vagnen. Och så där, för att jag var liksom tillräckligt stor för att kunna göra det. Och så där. Och nu, nu kan vi liksom hänga och umgås och vara rätt mycket på samma nivå. Så där, för att det skiljer faktiskt inte supermycket på oss. Och det är också häftigt. Det blir häftigt på ett annat sätt.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Jag har ofta tänkt på, jag tycker att det är så roligt med namn, och jag har ofta tänkt på att det jag skulle tycka var roligast med att få barn, det är att få hitta på namn till dem. Och då har jag tänkt att det kanske är en ganska liksom dålig anledning till att skaffa barn. Men jag tänkte ändå att om jag skulle få ett barn som är tjej och ett barn som är kille, då skulle jag döpa dem till Nathalie och Timeo. Har ni några sådana där namn som ni har gått och burit på?
Ja, alltså jag tycker ju om lite ovanligare namn. Så att om det blir en tjej eller kille, ja, kanske Ingun eller Halvdan.
Oj, vad spännande.
Vilka spännande namn du valt.
Ja, Halvdan, det låter ju inte så roligt, men det finns faktiskt ett namn som är så.
Det låter väldigt norskt. Kan det vara så?
Det kan vara så. Jag är lite osäker, men det är ett namn i alla fall.
Ja.
Risken är ju att den här killen blir retad i skolan, tyvärr, om man har ett sånt namn, Halvdan. Men ja, jag tycker det är lite kul namn.
Ja,
ja, det var det verkligen.
Ja. Sofie, har du något att tänka på?
Nej, jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Så jag är lite tråkig på den punkten faktiskt, tyvärr.
Ja, det är ju inte så relevant när man inte har några.
Nej, nej, precis. Men det är klart att alltså, fina, vackra namn finns det gott om. Mm. Så nej, jag måste nog passa på den frågan faktiskt, tyvärr.
Sen tänker jag på en sak som man ofta får höra som barnfri. Det är ju det här att ja, men dels du kommer ångra dig när du blir gammal, och även du kommer bli ensam när du blir gammal. Den har jag hört jättemånga gånger.
Mm.
Och jag tycker det är intressant. För att om vi tar det här med ångreriet först, så tänker jag att det kanske man kommer kunna göra eventuellt. Men det är mycket man kan ångra när man blir gammal. Man kan ångra att man inte, att man inte reste till Indien om man inte har gjort det. Mm. Och man kan ångra att man inte blev ingenjör eller vad som helst liksom.
Eller att man aldrig gifte sig.
Ja, exakt.
Att man, ja, men det finns ju hur mycket som helst. Liksom.
Ja. Så visst, det kanske man kan. Men å andra sidan så kan man ju inte göra precis allt liksom, för att inte behöva ångra sig heller. Det blir liksom också väldigt konstigt.
Ja, så man måste ju, då får man ju liksom på något sätt prioritera vad som är viktigt i livet.
Ja.
Och liksom, jag menar, varför inte vårda sina andra relationer man har?
Precis.
Alltså till kompisar och till familjen och till din partner eller vad det nu än kan vara liksom, man har relationer. Det är ju jätteviktigt att vårda dem.
Absolut, och då tänker jag också på det här, den här andra grejen att du kommer bli ensam när du blir gammal. Fast men, det kanske jag inte alls kommer bli.
Säger jag då, för det är inte alls säkert.
Nej.
Verkligen inte. Det beror ju på också, det är klart. Vem är inte rädd för att bli ensam? Alltså ensam på ett sånt sätt som du inte har valt.
Mm.
Finns ju ensamhet som du väljer och ensamhet som du inte väljer. Men vem är liksom inte rädd för det?
Mm.
Men det handlar ju också om att hålla ihop.
Mm.
Att liksom, för jag menar, min sambos mamma, hon pratar om det ganska ofta. Att jag vill inte bli ensam liksom.
Mm.
Och vi brukar säga till henne liksom att nej men, Du kommer inte vara ensam. Du kommer inte vara ensam. Vi allihopa kommer ju ställa upp för dig och finnas där för dig. Mm. Och sådär. Och det påminner vi om så mycket vi någonsin kan.
Ja. Liksom. Men tror ni det kan vara så? För jag tänker att den här normen att skaffa barn, den är ju väldigt stark, som vi har pratat om här innan. Att det tjatas på sina håll och det betraktas som självklart att man ska. Liksom. Kan det bottna i den här människans allmänna rädsla för att bli ensam? Som du nämnde här, Sofie.
Vilken svår fråga.
Ja.
men det kanske det gör. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Jag har ju inte heller pratat så mycket med andra om det, så att säga. Utan det har bara liksom, ja men det har varit någonting som, och jag har inte upplevt så mycket tjat och så mycket liksom konfrontationer gällande det heller. Så att jag har liksom inte behövt ta i det, om man säger så. Vilket kan vara både positivt och negativt såklart. Men det kanske bottnar lite i det. Att man ville liksom, ja.
Jag tänker att det är något så här, liksom, något som ligger i oss. Den här rädslan för att bli ensam. Och då vill man liksom på något sätt eliminera den genom att se till att nästa generation finns. Liksom.
Mm. Mm. Ja.
Men att det är så många, jag har inte exakt statistik där, men det är ju en hel del av mina synskadade vänner som inte har barn. Vad tror ni att det beror på?
Lite olika saker. Dels så tror jag att det handlar om att om du bryter en norm så är det lättare att bryta fler. Att om du har en synnedsättning och är van att vara normbrytare på det sättet, så är det kanske lättare att faktiskt följa dina drömmar och välja bort barn om du inte vill ha. Det tror jag kan vara en orsak.
Det är nog sant, tror jag också. Som du säger, att det kan nog vara en bidragande orsak till att man inte, att man väljer att inte skaffa barn, så att säga.
Mm. Vad tror du, har du tänkt något kring det, Erik?
Ja, det kan ju också vara för egen del, om jag säger så, så är det ju... Nej, men jag menar, jag känner att i och med att jag blir lätt stressad, om det blir för mycket att tänka på, att jag behöver väldigt mycket lugn och ro. Alltså, jag har, alltså heltidsjobb är ju inte aktuellt för mig alls. Så hur skulle det då funka med att ta hand om barn, tänker jag. Jag har helt enkelt fullt upp med mig själv.
Ja, men precis. Jag förstår det. För att alltså, just när man inte ser, eller om man har något annat som man kämpar med i livet, så har man ju någonting som redan drar ner ens energi, så att säga. Och så. Och ja, då finns det lite mindre energi att ta av till att börja med.
Så är det. Och det är ju ingenting som man ska skämmas för, tänker jag. Även om det finns sådana här normer. Det har ju jag också upplevt ibland, kanske i kyrkan, att det är många av mina jämnåriga som skaffar barn och man kan känna sig lite utanför sig. Men då tänker jag också så här att alla skaffar inte barn.
Nej,
verkligen. Även om det känns så.
Om man nu tar synnedsättningen som en... Det finns ju faktiskt folk som ser fullt och som inte heller har valt att skaffa barn.
Absolut.
Och det för jag kan också känna igen mig i det där, att man känner sig lite utanför när alla pratar om barn och sådär. Men då brukar jag tänka att ja, men det finns ju faktiskt folk som inte har någon synnedsättning eller vad det kan vara, och faktiskt har valt att inte skaffa barn också.
Ja.
Så att man är inte ensam.
Absolut.
Och det måste ju vara en jätteskön känsla.
Ja, och jag kan också känna en del typer av barnprat tycker jag blir så tråkigt. Så här, när föräldrar drar igång så här, ja men hur gör ni? Hur länge får era barn spela spel? Ja, nej, men vi har gjort så här i våran familj. Och då känner jag liksom, väck mig när ni är klara med det här. Liksom.
Man har inte så mycket att tillföra kanske.
Nej, precis.
Jag menar, du, så där kan jag också känna. Jag har en kompis som har barn också. Och det är så mycket... Det är lite, alltså jag unnar henne verkligen det. Så jag är liksom inte avundsjuk på henne på något sätt. Hon är verkligen världens bästa mamma liksom, till de här barnen. Och jag unnar henne verkligen det. Det är liksom verkligen... Jag är inte avundsjuk på henne på något sätt. Men jag kan tycka att det blir lite... Kontakten med henne är inte riktigt densamma, tyvärr, som tidigare när hon inte hade barn.
Nej, men så är det ju.
Och det är ju liksom... Och många blir så här, nej, men du är säkert lite avundsjuk. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att liksom, att jag kan sakna den kontakten vi hade. Men det är ju inte för sent att ta upp den igen, liksom.
Men, nej,
men jag menar, man får ju bara göra det på ett annat sätt. Jag menar,
ja.
Förut så kunde vi liksom, jag menar, vet, vi satt uppe halva nätterna och sådär. Och det är kanske inte så jättenyttigt, men roligt hade vi.
Ja, och det kan komma tillbaka när barnen blir större.
Det kan komma tillbaka, absolut, absolut. Så det är inte någonting som går förlorat. Men jag känner ju att hon måste ju ägna mycket, mycket tid åt barnen. Och det förstår jag. Det blir ju naturligt så att hon måste göra det.
Visst.
Men ändå så kan jag känna lite så här, det sticker lite grann. Att kontakten inte är densamma längre.
Ja, en av mina bästa vänner fick tvillingar förra sommaren. Men jag tycker det har fungerat väldigt bra. Vi ses ofta och tillsammans med barnen då. Vi har tagit mycket liksom promenader med tvillingvagnen och det är jättemysigt.
Mysigt.
Ja, och min kompis har också hela tiden haft inställningen att hon vill liksom, ja, men kunna fortsätta vara med sina vänner och inte förlora kontakten med folk och sådär. Och hittills tycker jag det fungerar imponerande bra, trots att hon då har två bebisar.
Vad roligt.
Ja, så att det kan, man kan, eller det går om viljan finns liksom.
Jo, men det tror jag. Jag tror att det ligger lite på mig också. Jag har inte varit den bästa att höra av mig till henne heller, så att jag får bli bättre på det.
Men i övrigt, tycker ni att hittar ni liksom barnfria vänner och sådär i era sammanhang? Vi kan börja hos Erik.
Ja, det gör jag. Alltså, Alltså både jag och min syster, jag bor på ett serviceboende och hon på ett gruppboende här i Vänersborg. Och det är ingen annan där av de boende som har barn. Så på så sätt så blir det ju gemenskap.
Mm. Sofie, har du barnfria vänner?
Absolut, ja. Mm. Och det, ja, men det är jätteskönt att det är så också. Mm. För då har man ju... Man kan göra samma saker som förut, så att säga.
Ja, precis.
Mm, så att det är absolut.
Och där vill jag också tipsa om det finns en del grupper på Facebook för barnfria personer. En som heter Barnfria livet, bland annat, som jag kan tipsa om. Där man kan hitta likasinnade och prata med. Och både prata barnfrihet och andra saker i livet.
Bra tips där, det visste jag faktiskt inte.
Mm. Mm. Ja, programtiden börjar gå lite mot sitt slut. Men är det något mer någon av er känner att ni vill tillägga?
Ja, det är ju då att, som sagt, trycka på det att man inte ska känna skuld för att man inte ska få barn. Även om anhöriga trycker på att jag vill så gärna bli mormor och sådär, så är inte det mitt bekymmer. Och så där. Utan då tänker jag att hellre då att jag inte skaffar barn än kanske att jag skaffar ett barn som jag känner att jag inte kan ta hand om. Eller kanske inte vill ta hand om.
Mm. Mm. Precis.
Och man kan ju inte heller, så att säga, stoppa tillbaka det när man väl har skaffat det. Utan då finns det där.
Mm. Precis.
Och då, ja, då får man ju liksom ta hela paketet. Och man ska tänka på, tycker jag, att det är ett väldigt, väldigt, väldigt stort beslut att skaffa barn. Och det rör hela livet.
Mm.
Och man ska inte känna att man är... Att man gör fel val eller att man... För att livet kan se ut på så många olika sätt. Vi har alla annorlunda förutsättningar, olika förutsättningar. Och då måste vi leva efter de förutsättningar vi har. Och det är ditt fria val, det är du som avgör om du vill göra det valet eller inte.
Och med de orden så tackar vi så mycket för idag. Tack Erik och Sofie.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på ett samtal om barnfrihet med Sofie Sundin, Isabelle Ulfsdotter och på länk Erik Bondesson. Det här samtalet spelades in när vi, syskonbandet, som gör det här programmet, hade ett livemöte för ett tag sedan i Stockholm på kansliet. Skriv gärna till oss på adress radio@syskonbandet.se. Eller om du är intresserad av att veta mer om vår förening så kan du gå in på www.syskonbandet.se. Ljudtekniken idag, ja, han heter som alltid Kalle Olofsson. Och ja, jag heter precis som vanligt Sofie Sundin. Och jag hoppas att du har en toppenbra dag vart du än lyssnar på det här programmet.